الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يفوتشت مبوكاً الأصول الثلاثة vi har idag kommit fram till den andra grunden som är kännedomen om islam och dess bevis. Och Sheikhen Rahimullah säger på arabiska al-aslu thani ma'rifatu din al-islam bil adilla wa huwa al-istislamu lillahi bit tawhid wal inqiyad lahu bit ta'a wal bara'atu min al-shirk wa ahlihi. Den andra grunden, kännedom om vår religion, islam och dess bevis. Ordet islam innebär att man underkastar sig Allah genom att uppfylla tawhid och att lyda honom i det han har beordrat och det han förbjuder. Och att man håller sig undan och frigör sig från kirk och dess folk. Wa huwa thalathu maratib al-islamu wal-imanu wal-ihsan wa kullu martabatin laha arkanun fa arkanu al-islam khamsatun shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamu s-salah wa ita'u s-zakah wa sawmu ramadhan wa hajju al-bayti lahi al-haram. Naam. Och islams pelare är fem: att vittna, ash-shahada, om att ingen förtjänar dyrkan utom Allah, och att Muhammad är hans sändebud, och att förrätta bönen, as-salah, och betala almosan, as-zakat, och fasta under Ramadan, och att uträtta pilgrimsfärden hajj till Allahs hus, Kaaba, för den som kan det. Och beviset för detta, för trosbekännelsen, är Allahs uttalande. ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والله säger Allah upprätthåller rättvisa då han vittnar, och vittnar gör även änglarna och det som har kunskap. De vittnar alla om att ingen förtjänar dyrkan förutom han. Ingen förtjänar dyrkan förutom Allah, den allsmäktige, den vise. Ja, och vi fortsätter. Och så säger författaren: "Wa ma'naha la ma'buda bihaq illa Allah. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Illa Allah muthbitan li'ibadati Allah wahdahu la sharika lah fi 'ibadatihi kama la sharika lahu fi mulkihi." Och betydelsen av trosbekännelsen la ilaha illallah är att ingen förtjänar dyrkan förutom Allah. Ingen förtjänar dyrkan, förnekar dyrkan jämt emot allt utom Allah, och förutom Allah fastställer att dyrkan endast tillkommer Allah. Han har ingen som delar honom i sin rätt att dyrkas, precis som han inte har någon som delar honom i hans ägande. Och något som tydliggör denna förklaring och trosbekännelse är Allahs uttalande. Då Allah säger i Koranen: "Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Wa qawluhu ta'ala: "Qul ya ahla al-kitab تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون." Och dessa verser kan översättas till: kom ihåg då Abraham talade till hans fader och folk och sade: jag avsvär mig allt ansvar för den dyrkan ni utför förutom dyrkan utav den som har skapat mig. Sannoliken kommer han att vägleda mig. Och dessa ord yttrade han för att de skulle bevaras bland hans efterkommande, så att de ska finna vägen tillbaka. Och Allahs uttalande Säg bokens folk, kom och låt oss enas om något gemensamt mellan oss och er. Att inte dyrka någon förutom Allah. Och att inte sätta någon vid hans sida. Och om ni, och att inte göra varandra till herrar istället för Allah. Om ni vägrar, eller om de vägrar acceptera budskapet av tauhid, så säg då vittna om att vi är muslimer. Och här tänkte vi läsa då förklaringen från Sheikh Ibn Baz rahimahullah på denna paragraf här. Så författaren, han sa då att man ska ha kännedom om vår religion islam och dess bevis. Och författaren sa, ordet islam innebär att man underkastar sig Allah genom att uppfylla tauhid och att lyda honom, och att man håller sig undan och frigör sig från kyrk och dess folk. Så han säger här att det här är den andra grunden, vilket är islams religion. Och islam är tre nivåer, så som hans sändebud alaihissalatu wassalam har klargjort. Så den första nivån är al-islam. Och han säger islam är att man uppriktigt med ikhlas endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Yani al-istislamu lillahi bil-ibada. Att man underkastar sig Allah med dyrkan. Och att man särskiljer honom i dyrkan och inte dyrkar någon vid sidan av honom. Och att man frigör sig från kyrk och dess folk. Och om man har gjort det här, då har man aslam. Man har alltså underkastat sig islam. Och man har hängivit sig till Allah subhanahu wa ta'ala ensam, utan att sätta någon partner vid hans sida. Och att man också har frigjort sig från kyrk och dess folk. Och beviset på det här, säger sheikhen, är Allahs uttalande, då han säger i surat al-Baqara: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتْ, den som förnekar att tagut, det som dyrkas vid sidan av Allah, alla falska gudar, och tror på Allah, han har sannoliken hållit fast vid det fastaste ordet, alltså la ilaha illallah. Och det är just det här som är betydelsen av la ilaha illallah. Att man förnekar allting falskt som dyrkas vid sidan av Allah, och man särskiljer Allah i dyrkan. Surat al-Baqara, vers 256. Så han säger al-kufru bit-tagut, att förneka att tagut är att man frigör sig från kyrk och dess folk. Och att man också klandrar kyrk och dess folk. Och att man tror på att det är falskt. Och det här är jätteviktigt, speciellt i dagens samhälle, då många människor tycker att man ska inte säga att andra har fel, och man ska respektera varandras åsikter hit och dit. Det som är korrekt är att de har fel och vi har rätt. Kyrk är fel, och man ska frigöra sig från dem och deras tro, och veta att de har fel. Och så säger sheikhen, وهناك مرتبة الإيمان, och sen kommer nivån av iman och ihsan, som vi kommer att förklara sen. Och allt det här omfattas av ordet islam och religionen islam, eftersom att islam är den religionen som Allah har lagstiftat till hans slavar, och han sände alla sändebud för att fullborda denna religion, eller för att förkunna denna religion. Så islam omfattar de yttre handlingarna, de handlingarna som man gör med sina kroppsdelar. Och så säger han att islam är fem pelare. Att man vittnar om la ilaha illallah och anna Muhammad rasulullah. Att man etablerar bönen, man betalar zakat, man fastar i Ramadan, och man gör hajj till Allahs hus om man kan. Som det har nämnts i hadithen från profeten alaihissalatu wassalam: bunya al-islamu ala khams, shahadatu an la ilaha illallah wa iqami salah wa ita'i zakat wa sawmi Ramadan wa hajj al-bayt. Att islam är byggt på fem vittnesmålet om att ingen är värd att dyrkan, värd dyrkan förutom Allah, och att Muhammad är hans sändebud, att man ber, betalar zakat, fastar och gör hajj till Allahs hus. Så han säger, den första av dessa pelare är vittnesmålet om la ilaha illallah, att ingen har rätten eller ingen förtjänar att dyrkas förutom Allah. Och med detta vittnesmål så går en människa in i islam. Han träder in i islam om han vittnar om la ilaha illallah, att ingen har rätten att dyrkas förutom Allah. Och han säger att det här ordet la ilaha illallah består av två stycken delar. Den första är att man är nefi, man förnekar all dyrkan, alltså ingen har rätten att dyrkas illallah, och där fastställer man dyrkan och fastställer att den endast tillkommer Allah. La ilaha, det finns ingen gud som förtjänar att dyrkas illallah, förutom Allah. Och han nämner också bevis på det här. Och bland de verserna han nämner är versen för surat al-Hajj, vers 62, då han säger att Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Dhalika bi anna Allaha huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil." Det är därför att Allah, han är sanningen, och det som de åkallar vid sidan av honom, det är det som är falskt. Alltså att dyrkan av Allah, det är det som är sant. Och att dyrkan av någonting annat än Allah, det är det som är falskt. Och han säger här att säga la ilaha illallah utan att agera med det här ordet hjälper inte. Alltså om någon säger la illallah och sen praktiserar han ingenting från islam, så kommer det inte att gynna honom. Utan man måste underkasta sig och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. För annars är man precis som hycklarna, al-munafiqun, de som bevittnade och sa detta: la ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Så han säger, de säger det med tungan men de tror inte på det i hjärtat, vilket leder till att de kommer vara i botten på helvetet. Så den som säger la ilaha illallah och dyrkar gravar eller statyer kommer inte att gynnas av det här ordet, utan det kommer att vara förgäves. Och vi tänkte nämna lite från vad de andra lärda säger om denna del av boken. Då författaren säger: den andra grunden att känna till vår religion islam genom dess bevis. De lärda säger här att bevis tyder på att islam ska man inte känna till. Och det har vi sagt förut, den här trosuppfattningen ska man inte känna till genom taklid, att man bara följer någon blint, utan man måste studera och kolla in i bevisen och så vidare. Och vad gäller trosuppfattning så ska man inte följa någon blint, utan man ska göra det med övertygelse. Och det är inte heller någonting, som Sheikh Fawzan säger, som man kan hitta på själv. Alltså bevis tyder på att det är någonting som inte är påhittat själv. Och Sheikh Ubaid, han nämner i hans förklaring på Usul al-Thalatha, då han kommer till det här stället, så säger han att bevis är Koran och Sunna och Ijma. Det som de lärda är överens om. Det är det som är bevis. Och vad som också används som bevis i vissa tillfällen är Sahabas uttalande och Al-Qiyas, analogi, att man jämför någonting med någonting annat, på villkor att det inte går emot Koranen och Sunnan och Al-Ijma. Och det är mycket, det är en ganska djup fråga, det här med Sahabas uttalanden och så vidare, vad som räknas som bevis och inte. Så Sheikh Ahmed Najmi säger också att en persons islam kommer inte att vara korrekt, eller hans tawhid kommer inte att vara korrekt, förrän han förnekar och frigör sig från kyrk och dess folk. Och att han också, som vi nämnde den här versen, bevisade att man gör ett kufr mot tagut, att man förnekar de falska gudarna som dyrkas vid sidan av Allah. Nej. Och vad gäller de här fem pelarna som islam är byggt på, det kan egentligen, pelare kan egentligen översättas till hörn nästan, rukun. För ordet pelare på arabiska är också amud. Men det betyder generellt, alltså då typ de hörnen som huset står på kallas för rukun. Så de nämner då att det här är islams grund, och hela islam kan inte stå utan dessa fem grunder. Och så nämner de den här versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger att Allah vittnar. Allah upprätthåller rättvisa och han vittnar. Och vittnar gör även änglarna och de som har kunskap. De vittnar alla om att ingen förtjänar dyrkan förutom han. Ingen förtjänar dyrkan förutom Allah, den allsmäktige och den vise. De säger i den här versen finns det ett bevis på dygden av kunskap och dygden av de som har kunskap. Då Allah subhanahu wa ta'ala själv vittnade om att han ensam förtjänar dyrkan. Och sen änglarna och sen de lärda. Och Sheikh Obeid, han nämner att han använder de lärda i sitt vittnesmål för att han anser dem vara udul, alltså rättvisa människor som man kan lita på. Och han säger här att det tyder på att de bästa människorna som finns, alltså självklart efter profeterna, är de lärda. De bästa människorna som finns, det är de lärda. Och vad gäller de här två verserna som bevisade la ilaha illallah, och det här är jätteviktigt, vad är meningen av la ilaha illallah? Många muslimer idag förstår sig inte på det här. Om ni går till stora moskén eller någon annanstans så frågar muslimer vad betyder la ilaha illallah, så kommer ni få många olika svar. Vissa kommer säga det finns ingen skapare förutom Gud, det finns ingen som försörjer förutom Gud, det finns ingen makt förutom Gud, eller det finns ingen Gud förutom Gud, och så vidare. Och det stämmer att det finns ingen försörjare eller skapare förutom Gud. Men är det det som är meningen av la ilaha illallah? Det kan det inte vara. Varför? För att Abu Jahl och Abu Lahab och de som var i Mekka, de trodde på det här. Som Allah säger i Koranen, om du skulle fråga dem vem är det som har skapat himlarna och jorden, så skulle de säga Allah. Så de trodde på att Allah var den enda skaparen. Men varför blev de då inte muslimer? Om det här var betydelsen av la ilaha illallah. De blev inte muslimer för de förstod sig på la ilaha illallah. Vad det betydde? Det betyder att dyrka ingenting annat än Allah. Alltså ta sönder era statyer. Vänd er bort från era statyer och era avgudar och dyrka endast Allah. Och det var det som de inte ville. Utan de sa, vi har de här 360 statyerna runt Kaaba och de för oss närmare Allah. Vi medlar med dessa statyer till Allah. Så de trodde på Allah och att Allah var skaparen, men de dyrkade andra vid sidan av Allah. Så den korrekta betydelsen av la ilaha illallah är att ingen har rätt eller ingen förtjänar att dyrkas förutom Allah. För om man säger det finns ingen gud förutom Allah, då blir det också fel. För ordet gud betyder det som dyrkas. Och falska gudar finns det många av. Folk dyrkar kossor, Jesus, korset, Maria, Buddha. Det är falska gudar. Men de förtjänar inte dyrkan. Utan den enda som förtjänar dyrkan är den enda sanna och riktiga guden som är Allah subhanahu wa ta'ala. Och en annan feltolkning av la ilaha illallah är också la hakimiyya illa lillah. Att det finns ingen som har rätt att lagstifta förutom Allah. Och det är också sant att det är endast Allah som har rätt att lagstifta. Människan kan inte komma och göra egna lagar. Men det är inte det som är betydelsen av la ilaha illallah. Det är en del av la ilaha illallah. att man endast styr med Allahs lag. Men det är inte det som är själva betydelsen av la ilaha illallah. För du finner inte någon profet som kom och kallade hans folk till att styra med Allahs lagar. Utan de kom och varnade folket från att dyrka någonting annat än honom. Och sen bevis på denna betydelse, att la ilaha illallah betyder ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, är de här två verserna som författaren nämnde. Och de säger här: kom ihåg då Abraham talade till sin fader och folk och sade: jag avsvär mig allt ansvar för den dyrkan ni utför förutom dyrkan utav den som har skapat mig. Och de säger här, vissa kan ju fråga sig, hur kan det här betyda att la ilaha illallah betyder ingen har rätt att dyrkas förutom Allah? Att då Ibrahim alayhis salam, han sa den: jag avsvär mig allt ansvar för den dyrkan som ni utför. Det är nefi, att han förnekar. Han förnekar allting och tar avstånd från allting som dyrkas vid sidan av Allah, förutom dyrkan utav den som har skapat mig. Det är ifbät, att han bekräftar dyrkan till Allah. Alltså jag dyrkar ingenting av det som ni dyrkar förutom Allah. La ilaha illallah. Och sannoliken kommer han att vägleda mig. Och dessa ord yttrade han för att de skulle bevaras bland hans efterkommande, så att de ska finna vägen tillbaka. Och de säger då att han lämnade dessa ord efter sig. Och vad är då dessa ord? De är la ilaha illallah. Han lämnade dem efter sig för att de skulle bevaras bland hans efterkommande. Och de nämner också här att bland hans efterkommande fanns Quraysh. Då Quraysh kommer från araberna, och araberna kommer från profeten Ismail a.s. som var son till Ibrahim a.s. Och den andra versen som nämns är Allahs uttalande: säg bokens folk, kom och låt oss enas om något gemensamt mellan oss och er, att inte dyrka någon utom Allah, och att inte sätta någon vid hans sida, och att inte göra varandra till herrar istället för Allah. Och om de vägrar acceptera budskapet av tawhid, så säg: vittna om att vi är muslimer. Så den här versen omfattar också betydelsen av la ilaha illallah. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. Kom och enas om ett gemensamt ord mellan oss. Och vad är det här gemensamma ordet? Det är la ilaha illallah, att ingen ska dyrka någon förutom Allah, och inte sätta någonting vid hans sida, och inte göra varandra till herrar. Vilket också bevisar betydelsen av la ilaha illallah, att ingenting ska dyrkas vid sidan av Allah, utan endast Allah ska dyrkas. Och i den här versen finns det också ett bevis på att om vi vill förena oss med de kristna, så ska detta endast ske i och med, alltså med att man förenar sig på någonting som är sant. Alltså man förenar sig på la ilaha illallah, dyrka endast Allah. Dyrka inte Jesus, korset, Maria, och judarna ska inte heller dyrka Uzair eller någonting annat. Och det här är en radd, ett svar på de muslimer som är vilseledda och försöker ena mellan islam och kristendomen eller judendomen, och säga att vi är alla himmelska religioner, eller de har konferenser som kallas Under Guds hand i Sverige, tror jag, och liknande, där man försöker säga att dessa religioner är samma och så vidare. Och det här är helt falskt, utan den enda sanna religionen, det är islam. Och de kristna, de är vilse och kommer gå till elden så länge de inte blir muslimer. Så om vi vill förena oss med de kristna, så ska det ske i enlighet med att de blir muslimer, att de lämnar sin kyrk. Och det finner vi bevis på i den här versen. Så det finns inget mitt emellan. Det är islam eller så är det kyrk. Och vi kallar dem till att komma till oss och att de ska bli muslimer. Och sen så fortsätter författaren och säger: ودليل شهادتي أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Och bevis för trosbekännelsen att Muhammed är Allahs sändebud, är Allahs uttalande. Ett sändebud har nu kommit till er från ert eget folk. Tanken att ni ska drabbas av ett straff tynger hans sinne. Och alla hans omsorger gäller er. Han ummar för de troende, full av barmhärtighet. Och trosbekännelsen av att Muhammed är Allahs sändebud innebär att lyda honom i det han har beordrat och tro på allt som han har informerat om och hålla sig borta från allt han har förbjudit och att inte dyrka Allah förutom på det sätt som sändebudet har lagstiftat. Och Sheikh Ibn Baz rahimahullah säger i förklaringen på detta: vad gäller den andra trosbekännelsen att Muhammed alaihissalam är Allahs sändebud, så är beviset för det den här versen: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Ett sändebud har nu kommit till er från ert eget folk. Han säger att vad som menas med den här versen är Muhammed alaihissalam. Ni känner till honom, för han kommer från er, alltså han kommer från ett folk, och han kommer från den mest nobla av stammarna, från Bani Hashim. Azizun alayhi ma anittum. Tanken att ni ska drabbas av ett straff tynger hans sinne. Han säger att betydelsen här: yashqu alayhi ma yashqu alaykum. Att det som liksom är svårt eller sårar er, sårar honom. Harisun alaikum. Han är mycket mån, eller han ummar för de troende. Yani, han är mycket mån om deras vägledning och att rädda dem från elden. Och sen så säger författaren Muhammad, Sheikh Ibn Baz rahimahullah säger: Muhammadur Rasulullah är också ett bevis på att han är sändebud. Versen från surat al-Fath, vers 29: Muhammadun Rasulullah. Muhammad är Allahs sändebud. Så om muslimen, han säger om muslimen har vittnat om detta, då ska han lyda Allah, eller han ska lyda profeten alaihissalam, och självklart Allah också. Han ska lyda profeten alaihissalam i allting han har beordrat och tro på allt han har berättat och hålla sig borta från allt han har förbjudit och varnat ifrån, och att endast dyrka Allah med det som profeten har lagstiftat. Så man måste uppfylla dessa fyra saker. Den första är att lyda honom i allting han har beordrat, till exempel as-salah wa zakah, bönen och zakat och så vidare. Och det andra är tasdiquhu fima akhbar, att tro på allt det han har berättat vad gäller det som kommer att ske i nästa liv, om paradiset och helvetet och så vidare. Och självklart, det nämner inte Sheikhen, men det nämns i andra böcker, man ska också tro på det han har berättat om som har hänt innan. Alltså allt det han har berättat ska man tro på. Som Allah säger: wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Att han talar inte från hans egna begär, utan det är en uppenbarelse som har uppenbarats till honom. Och profeten Muhammed alaihissalam, han sa också till en av sahaba: Han sa skriv. Då han frågade som att skriva ner allt det han sa. Han sa skriv. För vid honom i vars hand min själ vilar, så kommer det inte ut någonting annat än sanning från denna. Alltså pekar han på sin mun. Så det enda som han talar är, han talar endast sanning. Så allt han säger, det är sant. Och den tredje saken är att hålla sig borta från allt det han har förbjudit och allt det han har varnat ifrån. Som zina, otukt eller riba, att äta ränta och liknande synder som Allah och hans sändebud har förbjudit. Och den fjärde saken, att när man dyrkar Allah så ska man endast göra det med de saker som profeten sallallahu alaihi wasallam har lagstiftat. Och man kan inte hitta på någonting nytt i religionen som Allah inte har lagstiftat. Som profeten alaihi wasallam han sa, men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Att den som hittar på en, eller den som gör en gärning som inte överensstämmer med våra gärningar, alltså med islam, kommer att få den förkastad, kommer inte att få den accepterad. Och han sa också, men ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd. Att den som hittar på någonting nytt i denna angelägenhet, alltså religionen, kommer att få den förkastad, kommer inte att få den accepterad. Det var det som Sheikh bin Baz sa om denna vers. Och de säger här, den här versen, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, att ett sändebud har kommit till er från er själva. De säger att han kommer från araberna. Alltså han kom specifikt till araberna. Och det kan också betyda min anfusikum, från er själva, från människorna. För han var en människa. Och inte som vissa säger att han var skapt från ljus och så vidare. Utan han var en människa. Och han talade arabiska. Och innan det, att Koranen sändes ner till honom, så var han den som hade den mest sanningsenliga tungan av alla er, alltså i Quraysh. Och han var den som ni kunde lita mest på, fast det att han var fattig. De sa att han var fattig, men ändå om någon ville lämna någonting och anförtro någonting som var värdefullt, så gav man gav det till honom, för man kunde lita på honom. Och de brukade kalla honom för Muhammad ibn Abdullah al-Amin, Muhammad son till Abdallah, den sanningsenliga, eller den ärliga, den som man kan lita på. Men när han kom med detta kall, så ville de inte tro på honom. Och det här nämnde Sheikh Ahmed Najmi. Och det är också en mycket fin sak det här med att en man som aldrig har ljugit på sina 40 år, och han, man kan alltid lita på honom. Om du lämnar någonting värdefullt så får du tillbaka det, fast det att han var fattig. Och han ljög aldrig. Och han sallallahu alaihi wasallam ställde sig på berget då Allah subhanahu wa ta'ala sände ner versen, wa anzir ashirataka al-akrabin, att varna dina nära släktingar. Så ställde han sig på berget i Mekka och samlade Quraysh. Och han sa, vad skulle ni säga om jag säger att en armé kommer bakom berget? Skulle ni tro på mig? Och han sa, de sa, jo, vi har aldrig känt till att du ljuger. Och då så sa han, jag har sänds för att varna er för ett hårt straff. Och då ställde sig Abu Lahab upp och sa, tebben lek, typ dina händer, må dina händer vara smutsiga. Alltså du har, det är typ en, ett slags sätt att klandra någon på arabiska. Och då sände Allah ner surat al-Tabbat. Så alla visste att han talade sanning och att han inte ljög. Och som Hirkel, den här kungen av Sham, den kristna kungen, också sa när Abu Sufyan kom till honom och han frågade honom om profeten Muhammed alaihissalam. En av frågorna var, har ni känt till, eller vet ni att han brukar ljuga? Och då så sa Abu Sufyan, som var en kafir på den tiden, han sa, nej, vi har aldrig sett en enda lugn komma från honom. Aldrig har vi sett honom ljuga. Och efteråt så sa Hirkel, den här kungen, att om en man aldrig har ljugit mot människorna eller för människorna, hur ska han då kunna ljuga om Allah? Vilket tyder på att det han kom med var sant. Och sen så säger författaren: "Wa dalil as-salat wa az-zakat wa tafsir at-tauhid qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika din al-qayyim. Wa dalil as-siyam qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykum as-siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa dalil al-hajj qawluhu ta'ala 'ala an-nas hajju al-bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin." Beviset för salat och zakat och förklaringen av tauhid är Allahs uttalande. De beordrades inte med annat än att dyrka Allah med ren och uppriktig tro, att förrätta bönen och att ge allmosan. Det är den raka vägen och upprätta religionen. Och beviset för as-siyam, att det är obligatoriskt, är Allahs uttalande: "Troende, det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för de som levde före er, så att ni må frukta." Och beviset för hajj är Allahs uttalande: att utföra pilgrimsfärden för Allahs skull är ålagt människorna som har möjligheten därtill. Den som begår otro genom att inte utföra detta då han har möjlighet, så är Allah inte i behov av skapelsen. Så Sheikh Ibn Abbas rahimahullah säger här angående dessa verser, alltså beviset på islams andra fyra pelare, han lägger till några verser vad gäller bönen. Till exempel versen då Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Fa in tabu wa aqamu salata wa atu zaka fa ikhwanukum fi din." Att de månggudadyrkarna vänder sig till Allah i ånger, etablerar bönen och betalar zakat, då kommer de att vara era bröder i religionen. Surat At-Tawbah, vers 11. Och de nämner också de andra, att vad gäller bönen så är det de fem bönerna som man måste utföra, och att man utför dem med att uppfylla deras villkor. Som ni vet så har bönen 9 villkor, och att man uppfyller dess arkan, dess pelare, som är 14 stycken, och att man uppfyller dess wajibat, alltså att man utför bönen på ett korrekt sätt. Och sen beviset för fastan är de här verserna som nämndes i boken. Och han säger här att det som är obligatoriskt är att man fastar en gång om året i Ramadan. Och beviset för hajj är Allahs uttalande som nämndes i den här versen. Och han säger att hajj ska ske en gång i livet, som det har nämnts från profeten alaihissalatu wassalam: "Al-hajju marra, faman zada fahuwa tatawwu." Al-hajj är en gång, och om man vill göra mera så är det frivilligt. Så är det frivilligt. Och vad är det då som menas med att hajj är för den som kan? Vad menas med att man kan? Jo, det som menas är att man äger tillräckligt med pengar för att ta sig till Mekka, och att man också är frisk. Och vissa lägger också till att vägen ska vara säker till Mekka. Okej? Så om man inte har råd behöver man inte göra hajj. Och om man är sjuk och inte kan göra hajj behöver man inte heller göra hajj tills det att man blir frisk. Och samma sak om vägen är osäker, alltså som förr till exempel, att den är full med rånare och att folk liksom blir rånmördade, så behöver man inte heller göra hajj. Och ett till villkor för kvinnan är att hon har med sig mahram. Om kvinnan inte har mahram så ska hon inte göra hajj. Vi säger inte att hon inte behöver, utan hon ska inte göra hajj utan mahram. Och Allah kommer inte att fråga henne om varför hon inte gjorde hajj, för hennes ursäkt är att hon inte hade mahram. Och kvinnan får inte resa utan mahram, som det sades i hadithen då profeten alaihissalam pratade om detta och sa att en kvinna inte får resa utan mahram avståndet av en dag och en natt. Och att en kvinna inte är ensam med en man som inte är hennes mahram, förutom att Shaitan kommer vara den tredje. Då ställde sig en man upp och sa att jag har liksom skrivit in mig för att gå och kriga, fisabilillah, och min fru, hon har gått själv på hajj. Då så sa profeten sallam, gå och gör hajj med din fru. Gå och gör hajj med din fru. Så han sa inte, är hon religiös eller åker hon med en grupp av pålitliga kvinnor eller är vägen dit säker och så vidare, utan han sa direkt, gå och förena dig och gör hajj med din kvinna. Och vissa använder också den här versen om hajj, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Att den som begår otro, så är Allah fri och självtillräcklig och behöver ingenting av skapelsen. Vissa använder den här versen som ett bevis på att den som inte gör hajj när han kan, att han är kafir, att han är icke-muslim. Men inshallah ta'ala så är det korrekta att muslimen inte blir kafir om han lämnar någon av islams tre sista pelare, alltså fastan, zakat och hajj. Men det som de alla lärda är överens om är att om muslimen eller en människa lämnar den första, som är ash-shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, så är han inte muslim. Okej, det är alla överens om, att man kan inte vara muslim om man inte uttalar denna shahada. Även om man skulle tro på den men inte uttalar den, så är man inte muslim. Förutom om personen skulle vara stum eller någonting. Men generellt så måste man uttala den. Och vad gäller islams andra pelare, som är bönen, så finns det också ganska många olika åsikter. Vissa säger att den som inte ber är icke-muslim, och andra säger att den som inte ber men av lathet men erkänner att man måste be, att den här människan är muslim, men han är en syndande muslim och förtjänar Allahs straff. Men det som bevisen verkar peka mot är att personen som inte ber är en icke-muslim. Och bevisen på det är ganska många, och det har vi tagit upp i andra lektioner. Och vi avrundar här. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad.